I Matteus evangeliets 9:e kapitel läser vi i vers 14 att Johannes, döparens lärjunga, kom till Jesus och sa: "Varför fasta icke dina lärjungar, då vi och fariserna ofta fasta?" Jesus svarade dem: "Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men den tid ska komma då brudgummen tas ifrån dem, och då ska det fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Det isatta stycket skulle nämligen riva bort ännu mer av manteln, och hålet skulle bli värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnläglar. Om någon så gjorde skulle läglarna sprängas sönder och vinet spillas ut, jämte det att läglarna fördärvades. Nej, man slår nytt vin i nya läglar, så blir båda delarna bevarade." Här talar Herren, då han får den här frågan om att fasta som fariseerna eller som Johannes döparens lärjungar. Dels talar han om ett bröllop, dels talar han om en mantel, och dels om vin. Bröllopet varar ju inte för alltid. Det kommer en tid då brudgummen tas ifrån dem, säger Herren. Och då ska det fasta. Men det här med manteln: ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Det isatta stycket skulle riva bort ännu mer av manteln, och hålet skulle bli värre. Vad är det frågan om? Manteln, vad talar det om? En lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Johannes döparens lärjungars fråga aktualiserar just förhållandet mellan nytt och gammalt. I 17:e versen säger han alltså: "Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnläglar. Om någon så gjorde skulle läglarna sprängas sönder och vinet spillas ut, jämte det att läglarna fördärvades. När man slår nytt vin i nya läglar, så blir båda delarna bevarade." Inte gamla läglar då, utan nya läglar. Och helst inte en gammal mantel alls då, utan en ny mantel. Bättre att skaffa en ny mantel än att försöka laga en gammal mantel. Men lapp av okrympt tyg. Den här bilden kommer mig att tänka på David. David, står det i Andra Samuelsbokens 6:e kapitel och vers 14. David dansade med all makt inför Herren. Och därvid var David iklädd en linnefod. Den här linnefoden, det talar ju om snarare en prästs klädnad än en konungs. Det här tillfället då det här sker, det var då Guds ark hade stått i en enskild, hade stått väldigt länge i ett enskilt hus bland annat, och man hade tänkt man skulle äntligen hämta Guds ark. Det här visade sig vara ett ganska riskabelt företag. Guds ark skulle man inte förflytta hur som helst. Men när man äntligen kom fram till hur man skulle förflytta arken, då står det, då blev det en väldig glädje och ett jubel, och Guds ark bars av leviterna, och de bar den på det sättet att Herrens ark gick 6 steg framåt, och efter det så offrade David en tjur och en gödkalv. Det står också i 14 versen: själv dansade David med all makt inför Herren, och därvid var David iklädd en linnefod. Och David blev ju på något vis en prästkonung. Hans prästtjänst bestod ju inte i att göra som leviterna eller som Arons söner, frambära offer i helgedomen. Hans prästtjänst bestod just i det att han tackade och lovade Gud, spelade på harpa och sjöng. Och därför har vi Saltaren som är full av Davids psalmer. Det finns andra som har skrivit psalmer också, men David har skrivit de allra flesta. Och där kommer också det här om nytt och gammalt till uttryck. Vi kan läsa exempelvis i psalm 81. Det heter så: höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Stöt i basun vid nymånaden, vid fullmånen på vår högtidsdag. Till detta är en stadga för Israel, en Jakobs Guds rätt. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Och så läser jag då ur 1917, och då står det så här: jag hör ett tal som är med nytt. Det ska nog snarare vara: jag hörde en röst som jag inte förstod. Svenska folkbibeln har den här översättningen: jag hörde en röst som jag inte kände. Man kan ju tänka på att det handlar om då Israel var i Egypten. Och de hörde ju ett språk som för dem i och för sig inte var deras eget språk. Men många av dem borde väl ha lärt sig det. Medan de hörde ett främmande tal så bröt en röst igenom. En röst som inte heller för dem var särskilt känd. Men vad säger den rösten? Jo, det står ju vidare i psalm 81 i 7 versen: jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blev fria ifrån lastkorgen. I nöden ropade du, och jag räddade dig, jag svarade dig, höll dig tordön. Jag prövade dig med Meribas vatten, Sela. Ja, det här var ju någonting, det var ju verkligen ett budskap, det var ju verkligen en hälsning. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Egyptierna som talade egyptiskt språk hade ju många gånger under årens lopp befallt att bördor skulle läggas på dessa hebreer. De skulle bära lastkorgar. Det blev mer och mer av det hårda arbetet. Det blev ett slaveri. Men mitt ibland att egyptierna talar så hörs nu en annan röst: jag lyfte bördan från hans skuld, hans händer blev fria ifrån lastkorgen. Jag lyfte bördan från hans skuld. Och är det inte någonting av samma ton vi hör när Jesus undervisar i Matteus evangeliets 11:e kapitel och säger som så: kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Det är, tycker jag, något av samma tanke här, ton och tanke i vad Jesus säger, som det som kommer fram i den 81:a psalmen i Saltaren. Johannes döparen ställde aldrig den frågan till Jesus om att han inte fastade eller att hans lärjungar inte fastade. Det var Johannes lärjungar som kom till Jesus med den frågan. Och däremot, Johannes döparen predikade Jesus, så att det stämde väldigt bra med hans framträdande då. Jesus skulle komma och Johannes var fullt klar över, därför Gud lät honom förstå vem Jesus var. Men han hade ju det här budskapet. Han säger till judarna som samlas för att höra honom och för att låta döpa sig, att det står i första Johannes, i Johannes evangeliets första kapitel och vers 26. Johannes döparen sa, vad då sa han? Jag döper er i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Han predikade därmed evangelium. En som ni inte känner. Aldrig att Johannes döparen själv skulle komma till Jesus och ställa några frågor om fasta. Det skulle han aldrig göra. Han förstod så väl att när Jesus kom, så kom ju den, som han säger i följande versen här. Han som kommer efter mig, vilken skorrem jag icke är värdig att upplösa. Eller den som kommer efter mig, han var före mig. Eller enligt synoptiska evangelierna säger han, den som kommer efter mig är starkare än jag. Han gjorde helt klart att med Jesus kom någon som talar med en röst som folket inte kände. En röst som sa att, som på ett liknande sätt som den röst som David också uppfattar. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. Den medborgare i Israel som hade varit en slav i Egypten blev fri. Den människa som hade varit en slav i synden blev fri när Jesus trädde in på historiens scen. Den människa som såg honom och hörde honom, trodde honom och följde honom, fick erfara denna underbara hugnad. Att bördor som inte var möjliga att bära lyftes av. Istället så kom han med ett annat ok. Ett ok som var milt. En annan börda. En börda som var lätt. Och är det inte därför det är så viktigt att vi förstår det här? Skillnaden mellan gammalt och nytt. Skillnaden mellan gammalt och nytt. Det demonstreras av David när han iklädd en linnefod dansade med all makt inför Herren. Tänk, denna dans, vilken skillnad. Prästerna dansade inte. Leviterna dansade inte. De hade sitt uppdrag fixerat i helgedomen, och det var ju att leviterna skulle stå mellan folket och de smorda prästerna, ta emot folket när de kom med sina offergåvor och föra dessa offergåvor till de smorda prästerna. De smorda prästerna skulle slakta offra, utgjuta blod. De dansade verkligen inte. Men David, iklädd linnefod, dansar med all makt. Frambär inga offer. Han frambar andliga offer. Han sjunger. Han tackar Gud. Han prisar Gud på det vis som saltaren ger. Ett sådant mäktigt vittnesbörd om. Hur ska vi förstå det här? Gud sände Mose och Aaron. De kom med en röst. En röst som folket inte kände. En röst som dock var så mäktig att den verkligen förmådde förlossa hela folket. Ur Egypten, ur Egyptens tvång, ur Egyptens våld, ur slaveriet i Egypten. Sen så blir det här då gammalt. Och det kommer en ny tid. David demonstrerar någonting nytt när han iklädd linne i fod dansar inför Herrens ark. Vad är det han demonstrerar? Han demonstrerar någonting av det andliga livets förnyelse. Det andliga livets, det är någonting nytt då. En kontrast mot det prästerna står för. Prästerna som redan under århundraden har stått och tjänat Gud inför Herrens ark. När arken stod i silo, och så kommer det att fortsätta göra nu när arken kommer till Jerusalem. Och den kommer inte att stå där särskilt länge förrän det byggs ett tempel. Då Davids son Salomo bygger templet. Men Johannes döparen kom. Och så kom Jesus som Johannes hade sagt. Och så blir plötsligt allt Johannes står för gammalt. Ja, det vet jag inte om man ska kunna dra sådana slutsatser så snabbt. När Jesus kommer, ja då kommer ju brudgummen. Johannes understryker också detta. När Jesus kommer, då kommer den hela nya manteln. När Jesus kommer, då kommer det nya vinet. I de nya läglarna. Och Johannes var mycket medveten om att hans uppdrag, det var begränsat. Han sa ju också det. Det är så som sig bör. Att han växer till. Och att jag förminskas. När man funderar på det här. Ja, det blir inte mindre allvarligt, mindre angeläget då att man kan sätta sig in i vad det är Jesus menar när han talar om en ny mantel. För han talar inte om en gammal mantel. Han talar inte om en gammal mantel som ska lagas med ett stycke okrympt tyg. Han talar om det, men han talar om det som ett negativt exempel. Det går inte att laga en gammal mantel på det viset. Och det är helt också lönlöst att försöka ösa nytt vin i gamla skinnläglar. Det behövs nya skinnläglar för det nya vinet. Därför att det handlar om en Gud som gör allting nytt. Det är den hälsningen vi får. När vi läser Uppenbarelseboken. Se, jag gör allting nytt. Uppenbarelsebokens 21:e kapitel och 5:e vers. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Hör här, för det här är väl märkligt. När Gud hade fört Israels folk ut i öknen till Sinai berg, så fick de lagen. Och där finns mycket som har stadgats, både i andra och tredje Mosebok. Och i tredje Mosebok så stadgas ju om offren. Och det är faktiskt så att hela 6 eller 7 kapitel, kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i tredje Mosebok ägnar sig särskilt åt just olika offer. Vilka offer det var, det kan vi få klart för oss som vi läser slutorden i 7 kapitlet. Det står så där, som en sammanfattning i 37 versen: detta är lagen om brännoffer, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret, vilket Herren på Sinaiberg gav Mose på den dag han bjöd Israels barn att de skulle offra sina offer åt Herren i Sinais öken. De här offren var ju just, det var ju prästernas uppgift att frambära dem. Och det är mycket ingående instruktioner om den sak. Detta samtidigt, tillsammans med att när vi läste Bibeln så ser vi att profeterna får gång på gång bära fram ett budskap om att det här med offer kan ju missförstås. I exempelvis psalm 50, den är skriven av en profetisk psalmförfattare som heter Asaf. Där kan vi läsa i 7 versen: hör mitt folk, jag vill tala. Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud är jag. Icke för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig. Dina brännoffer jag alltid inför mig. Jag vill icke taga tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag icke säga dig det. Ty min är jordens krets och allt vad därpå är. Skulle jag äta tjurars kött och skulle jag dricka bockars blod. Här finns ju en distans då. Och där finns ju också hos profeten Jesaja. I 1 kapitlet så ropar profeten i 10 versen: hör Herrens ord, ni Sodoms förstar, lyssna till vår Guds lag, du Gomorra folk. Vad ska jag mera många slaktoffer, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett och till blod av tjurar och lamm, och bockar har jag intet behag. Och profeten Hosea, han får ju fram just det här som Jesus tar fasta på i Hoseas 6 kapitel och vers 6: till jag har behag till kärlek och icke till offer, till Guds kunskap mer än till brännoffer. Händelsevis så citerar Jesus just det här ordet i samma 9 kapitel i Matteus evangeliet som vi inledde med, fast lite tidigare i kapitlet, då fariseerna betraktade vad Jesus gjorde och kritiserade honom i 11 versen: hur kan er mästare äta med publikaner och syndare? När Jesus hörde detta, de talade alltså till lärjungarna, fariseerna vände sig till lärjungarna. När Jesus hörde det sa han: det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Men gå ni åstad och lär er vad de orden betyder. Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer. För jag har icke kommit för att kalla rättfärdig utan för att kalla syndare. Alltså, jag har behag till barmhärtighet. Kärlek stod det här. Josea, jag har behag till barmhärtighet och icke till offer. För jag har icke kommit för att kalla rättfärdig utan för att kalla syndare. Ett tal, en röst som vi förut inte kände, som sa... Jag lyfter bördan från din skuldra, amen, tackar. Vi prisar dig, vi beder dig, hjälp oss du, se skillnaden mellan nytt och gammalt i Jesu namn, amen.